Podplay.
Varmt välkommen till Röda rummet. En litteraturpodcast där jag, Flora Wiström, träffar andra författare och läsentusiaster och pratar om det roligaste jag vet. Skrivprocess och läsupplevelser. Jag gör den här podden ihop med Bokmässan som äger rum i Göteborg i höst. Genom 6 poddavsnitt laddar vi upp inför mässan och sista avsnittet kommer ni kunna höra live på Bokmässan by Night, fredagen den 29 september. Då intervjuar jag min stora idol, Jonas Asenkemiri. Idag har jag med mig Sara Källner i studion. Sara är författare, skrivlärare och kulturskribent i Expressen. Hon debuterade 2019 med romanen Manhattan och 2022 kom boken En ny gud. Välkommen till Röda rummet, Sara Källner.
Tack.
Sara och jag är, vi är ju goda vänner, får man ju säga.
Absolut.
Och vi har känt varandra sedan vi började plugga skrivande ihop på Jakobsbergs folkhögskola för 10 år sedan.
Mm.
Och sen har ju vi lite följts åt som vänner och som skrivande vänner sedan dess.
Mm.
Och du har ju släppt 2 böcker.
Mm.
Den första heter Manhattan och kom 2019. Och den andra heter En ny gud och kom förra året, 2022.
Exakt.
Och var befinner du dig i ditt skrivande just nu?
Nu är det precis ett år sedan som min senaste bok kom. Och den har så här kommit i pocket nu till sommaren, vilket är väldigt roligt. Och Manhattan har också kommit på sånt nytryck. Och jag själv, jag är väl i fas med att jag har börjat skriva på något nytt. Och håller på med det, som är lite sådär överväldigande arbete när man är i början.
Mm.
Men väldigt kul. Jag är helt besatt av tanken på att skriva det perfekta slutet först.
Oj, är det sant?
Ja, för att jag har alltid haft så problem med att skriva slut. Jag har alltid bara dödat någon. Nu tänkte jag, jag vill ha så avancerat, vi ska ju prata om Bolaño, men så, jag vill verkligen ha så avancerat slut. Som är väl genomtänkt och på något sätt, jag är väldigt intresserad av slut. Och hur man kan arbeta med slutet.
Skulle du säga att du har hittat någon bra förlaga när det kommer till slut? Eller liksom, har du hittat det perfekta slutet i litteraturen?
Nej, men jag har en sån här jättestark... Så är det ju väldigt mycket tycker jag när man skriver. Att man har som en, alltså, som en närvaro i sig själv av det där slutet. Så jag vet, jag har det ju, men jag har det inte riktigt. Så det är förlagan är liksom det som jag själv vet fast inte har uttalat.
Nej.
Så det är svårt för det är ingenting jag direkt kan så här gå till som är konkret. Men jag har en stark typ en förnimmelse av någonting som jag försöker så här, tune in på nu väldigt mycket.
Men vad skulle du säga är ett dåligt slut då?
Men jag tycker att det är ganska tråkigt när böcker slutar. Hon tittade upp i himlen och molnen skingrades och solen sken. Alltså sådana där slut som är liksom lite ingenting men att saker nästan har löst sig.
Ah.
Det tycker jag är ganska tråkigt slut. Jag gillar ju dramatiska slut. Jag har ju dödat folk och det har skjutits. Men det behöver inte betyda att det är bra slut. Men jag kan nog tycka att man det är roligt att ta i lite, tycker jag. Och jag tycker att det är roligt när jag läser. Annars så blir det sånt fruktansvärt antiklimax om man har varit i en roman och varit involverad i den och så kommer man till slutet och så rinner ut i sanden. Det kan jag tycka är sån här, det känns som ett brott, som att man har begått ett brott mot mig när jag hamnar där själv som läsare. Att jag tycker att det är så otillfredsställande bara.
Min förläggare ringde mig igår och jag håller på med sista liksom korren av mitt manus nu. Det ska in nästa vecka. Det är liksom, sen går det till tryck. Min förläggare ringde mig igår och sa att jag behöver skriva om slutet.
Åh, vad spännande.
Ja.
Men det är ju spännande.
Fast det vill man inte göra en vecka innan man skickar in manus.
Ja, det var lite tajt med tid.
Det var som att hon hade kommit på det. Så här, fan, vi måste ändra de här grejerna. Det är inga stora grejer egentligen, men jag fick alltså så gråtattack och var bara så, du kan inte göra det här mot mig en vecka innan tryck. Men
det,
jag kommer säkert vara glad för det i efterhand. Så länge jag inte gör någonting radikalt som jag sen kommer ångra.
Alltså det känns som att den risken finns ju också.
Men du skulle ju kunna, då kan du ju typ ändra hela, alltså Norstedt kommer behöva så här, skriva om baksidestexten. För jag menar, du kan ju, om du gör något radikalt kan du ju ändra hela boken.
Ja men typ, alltså gud, det är verkligen min mardröm att göra något radikalt en vecka innan. Alltså.
Kan du döda någon?
Ja. Idag har vi båda läst en bok.
Ja.
Som heter Isrinken av Roberto Bolaño. Den här boken kom för 20 år sedan, 93. Och jag tänkte att jag ska beskriva vad den handlar om.
Ja.
För lyssnarna. Isrinken utspelar sig under en sommarsäsong i kuststaden Zeta på Costa Brava, norr om Barcelona. Vi rör oss mellan en campingplats och ett förfallet hus, El Palacio Benvingut. Núria Martí, en isprinsessa, blir kickad från det spanska konståkningslaget. Enric Rosquel, en tjänsteman på kommunen, bestämmer sig för att i hemlighet bygga en isrink i det gamla palatset med hjälp av offentliga medel. Han vill hjälpa Núria, han är galen i henne. Men Núria har relationer med andra män och skridskobanan blir en brottsplats. Tre män turas om att ge sin egen version av vad som händer den där sommaren. En tjänsteman, en utfattig mexikansk poet som är illegal invandrare och jobbar som nattvakt på en camping. Och en chilensk romanförfattare som blivit entreprenör. Vem mördades på isrinken? Vem var mördaren och kommer hen att gripas? Vilka är Carmen och Caridad med operasångrösten och den vassa kniven? Det är frågor som drar berättelsen framåt. Men samtidigt skildras en loj sommar på en camping där campinggäster kommer och går. Operasjungande tiggare, byråkrater, vakter, affärsmän och konstnärer. Mm. Så skulle man kunna beskriva.
Nej men det är exakt, det är ju det den handlar om, absolut.
Mm.
Och men jag tycker att jag är ju verkligen, jag är inne i en sån Bolaño-period just nu. Jag håller på och läser hans här stora sista bok som heter 2666. Och innan har jag läst den här klassiska De vilda detektiverna. Jag tycker att det som alla Bolaño-böcker är ju som att träda in i något så här drömskt universum som liknar verkligheten men har väl lite så där, det finns hela tiden en lutning i hans böcker tycker jag, mot vad som är realistiskt eller vad som är en dröm eller en tripp eller något sånt.
Mm. Ja, det är väldigt speciellt just med den här isrinken som han låter bygga. Han jobbar för borgmästarinnan och förskingrar pengar helt enkelt för att, eller han tar offentliga medel för att bygga den här isrinken för att han blir helt besatt av den här isprinsessan. Och han bygger en isrink i det här nedlagda gamla huset och jag tror att rinken byggs liksom i den gamla poolen på något sätt.
Nej men han gör ju det helt utan tillåtelse och ändå är han en sån här otrolig streber som brinner för sitt jobb, som vill klättra i karriären. Och sen så bara hamnar han i den här fruktansvärda situationen av att ha byggt illegalt den här isrinken. Så han är som en väldigt rar bedragare på något sätt. som man känner väldigt mycket med. Och den här isprinsessan är ju liksom för honom allt han vill ha på något sätt. Hon är ju som en sån här helt ouppnåelig figur som han är beredd att göra allt för. Och det säger ju väldigt, det är väldigt roligt hur Bolaño bygger upp den här karaktären av den här byråkraten, den här streben. Han är så här, han är inte rätt saverist men man får ju ändå känsla av att han verkligen är noga med vad som är rätt och fel. Mm. Och så plötsligt sätter han igång med det här projektet och det är nästan som att han gör det i blindo. Liksom. Han är inte riktigt medveten om vad han gör och plötsligt har han byggt en hel isrink i en liksom liten spansk håla.
Precis, och hon, Núria, hon åker runt där på den här isrinken och han, Enric, han är ju inte hennes tränare.
men han kan heller inte låta bli att inte vara det. Så att han står där och hejar på och tittar på hela tiden. Och det är han som, hon håller på med en dans som heter Elddansen. Och det är liksom samma låt om och om. Och han liksom, ska se till att hon verkligen gör sitt jobb. Mm. Men man undrar ju om han verkligen vill att hon ska komma med in i landslaget. Eller om han bara liksom ska få vara med henne, bara de två. Mm. I den här liksom isolerade, på den här isolerade platsen.
Jag tycker att det är otroligt roligt skrivet hur Bolaño skriver fram den här manliga karaktären som står där totalt förtrollad vid en isrink dag och natt.
Ja.
Och sen så börjar han börjar ju umgås med henne. De umgås ju också utanför isrinken. Och han följer med henne hem till sin mamma. Och han försöker på något sätt hela tiden vara nära den här Nuria. Som behandlar honom som någon sorts tränare.
Hon älskar ju också att vara i hans blick, tror jag.
Precis.
Hon känner ju att han ser henne.
Ja.
För han är, och det ska också sägas att han kallas den fete.
Mm.
Men han vill inte, jag tror inte att han har på sig träningsoverall, utan han vill ändå vara lite så fint klädd. Liksom. Mm. Och sen så har vi ju de här andra personerna i boken. Boken liksom berättas av tre män. Och en av dem, Gaspar Heredia, han är ju kanske lite, det är kanske där Bolaño själv kommer in.
Precis, han är en sån urtyp av en Bolaño-karaktär. Han är en sjavig poet som har varit ute på vägarna och sökt olika sysselsättningar. Och av en slump hamnar han på den här campingen i den här sömniga spanska staden och behöver ju ta ett knäck för att han skriver dikter i ett anteckningsblock men har inga pengar. Så jag tycker att han är verkligen urtypen av en Bolaño-karaktär. Och det är väldigt roligt att han är på den här campingen. Jag tycker att det är en sån perfekt spelplats för drama också.
Mm.
Allt som kan utspela sig på en camping under en sån varm sommar i en... Det är ju inte en kuststad, eller är det vatten?
Det är Costa Brava.
Ja, det är Costa Brava. Ja. Mm.
Men man känner ju inte vattnet. Det är ju intressant.
Nej, det är
man känner ju inte att det är en kuststad. Utan man är liksom vid isrinken. Eller så är man på campingen och där är det torrt och varmt. Typ.
Precis, och ingen verkar riktigt förmå sig att ta sig därifrån. De som har tagit sig till campingen stannar på campingen hela den här sommaren.
Exakt. Men är det han, Gaspar, är det han som också blir helt besatt av de här två kvinnorna?
Mm, precis. Det är ju två kvinnor som... Jag vet inte om de har fått en tältplats på den här campingen, tror jag. Och är en väldigt så här, udda duo. Det är en äldre operasångerska och så är det en ganska ung, vass flicka som har en kniv. Och de här två, den här duon rör sig omkring på campingen och sitter uppe väldigt sent på nätterna och skrålar och sjunger och har en väldigt sån här aggressiv framtoning. Och Gaspard blir ju helt... Han blir förtrollad av Caridad, den här unga flickan med kniven.
Hon är så vass och mager. Hon äter ingenting. Det enda hon äter är typ en fruktyoghurt och munkar.
Mm. Och hon har också hamnat på den här campingen av en liten sån här slump. Hon har rest runt på motorcykel med någon man. Och det är väl som att den här campingen är en uppsamlingsplats för lite vem som helst. Man får en känsla av att folk driver omkring i Spanien en varm sommar. Man... behöver någonstans att sova och sen lyckas man inte riktigt ta sig därifrån för man har ingenstans att åka till.
Just det. Och den här poeten då börjar följa efter de här kvinnorna på natten också. För han hör den äldre sjunga och blir helt besatt av hennes röst. Mm. Och sen så blir han väl också passionerat förälskad i den yngre. Men det står typ aldrig rakt ut att han är kär i henne. Men man känner ju det, att han liksom blir besatt av henne.
Mm.
Och sen så följer han efter de här kvinnorna på natten. Och så kommer han till El Palacio Benvingut.
Exakt.
Där isrinken finns.
Mm.
Och då har de liksom tagit sig in där. Och det är ett gammalt nedlagt hus som har varit jättepampigt. Men de här kvinnorna är där och liksom gömmer sig i skuggorna på något sätt. Så det är väldigt spännande också att de är, man får liksom lära känna dem, men bara till en viss gräns.
Mm.
De är som skuggfigurer nästan.
Mm. De är ju väldigt drömska i det att de alltid är lite halvdolda. Sam Gaspard går ju efter Caridad, då är de ju för sig vid vattnet. Han följer efter henne längs den här strandesplanaden och skymtar bara henne på något sätt. Och sen plötsligt kommer de till isrinken och då är det en sån starkt upplyst vit bana där han någonting blänker till. Och då är det Caridad som är där med sin lilla kniv.
Vad är det med Bolaño som har gjort dig lite Bolaño-tokig på sistone?
Men jag blir så lycklig över det här sluttande planet, tror jag. Jag tycker att det är den där sluttningen i hans böcker gör, det är sån här allting är möjligt känsla när man läser, som är väldigt otroligt rolig att vara i, tycker jag. Det är som en läsning som nästan är att skriva, eller den är så otroligt liksom, aktiverar fel ord, men den sätter igång saker, tycker jag verkligen. Bolaño alltid lyckas göra, när man känner sig lite sådär dåsig, så kan man såhär, ta sig in i någon Bolaño-värld, och där är världen alltid mycket större och allt är alltid väldigt möjligt. Sen så tycker jag, det tänkte jag på med den här boken, att eftersom ja, men det är magisk realism och det är det här dröm slash verklighet, är alltid ganska utsuddad gräns mellan dem. Så när han väl skriver, vilket är ju väldigt synd, tycker jag, det önskar att någon redaktör hade sagt till Bolaño, stryk drömmarna, för de behövs inte. Och det är ju väldigt mycket i den här boken också, att plötsligt ska det komma en renodlad drömsekvens. Då blir det lite kaka på kaka, kan jag tycka.
Okej, för du menar alltså att, att berättelsen redan är så pass drömsk att drömmen inte behöver skrivas rakt ut?
Precis, jag kan tycka att det nästan alltid utan undantag är ointressant att läsa drömmar. Det är som att lyssna på drömmar. Men ja, det som är så fantastiskt med Bolaño är att han lyckas skapa den nerven ändå, utan att skriva att det är en dröm.
Men på vilket sätt skulle du säga att berättelsen är drömsk? För jag tror att jag läser den som ganska konkret.
Gör du?
Ja, jag gör faktiskt det.
Okej, men jag tänker att den är så starkt suggestiv. Att det är väldigt mycket musik, det är väldigt varmt, det är åtrå. Mm. Det är de här bländande skenen från strålkastarljusen på isrinken. Det är de upplysta delarna av campingen. Man förstår aldrig riktigt när det är natt och när det är dag, för den här Gaspard jobbar som någon sorts nattvakt där.
Mm, det är verkligen sant.
Han sover nästan aldrig. Och det finns inga tydliga ramar för när det är dag och när det är natt, utan berättelsen liksom flödar emellan de här tidslagren, för att det gör karaktärerna också. Carmen och Caridad rör sig också omkring i skymningen eller i gryningen. Man får en känsla av att ingen någonsin sover, och jag tror att det skapar ju en stark laddning i texten.
Verkligen.
Som jag tycker är väldigt underbar att befinna sig i.
Har du liksom läst många av Bolaños verk på raken nu? Eller är det som att du har gjort över en längre tid?
Jag läste hans, alltså egentligen är hans stora epos är de här De vilda detektiverna, som är en sån här underbar bok som handlar om, Bolaño var ju med i en sorts kult som hette, jag tror de hette Inelsrealisterna eller någonting. De var så här,
Infrarealisterna?
Ja, de hade två olika, okay. Det var infrarealisterna, eller ibland kallar de också Inelsrealisterna. Men de var ju som en sorts mexikansk variant av beat-poeterna, kan man tänka sig. Att de strök omkring på Mexico Citys gator, de gjorde en väldigt stor poäng av att snatta böcker. De rökte, drack och levde för litteraturen och sådär. Mm.
Så gulligt.
Det är väldigt gulligt, och det är väldigt,
de var väl också ganska unga då, alltså de var väl så 20-årsåldern typ.
De var i 20-årsåldern. Bolaño är ju född i Chile och var ju också ung under så här militärkuppen och hade allt det också bakom sig, och en så här stark utopisk önskan om att skriva om socialism och om en mängd olika saker. Jag tycker den här utopiska önskan finns också i alla hans romaner, den här, så här extrema längtan efter någonting annat.
Mm.
Eller någonting större. De vilda detektiverna är ju någon sån helt, jag tror att den är kanske 1000 sidor lång. Och det är de här då infra eller inelsrealisterna som rör sig omkring på jakt efter en försvunnen poet, om jag minns det rätt. Det är alltid någon som har försvunnit i Bolaños böcker. Det är alltid en gåta som ska lösas. Och jag tänker att alla människor som går, det borde vara en obligatorisk kanon på typ skrivskolor att läsa den här De vilda detektiverna. Jag kommer ihåg när jag gick, jag läste den inte, jag läste om den för ett år sedan, men jag hade läst den också när jag gick, även om det var på Jakan eller när jag gick på Biskopsarne, men jag kommer ihåg just den här kulten kring att sno böcker som jag fick med mig ganska mycket från Bolaño.
Som, alltså, som du fick med dig i ditt privatliv.
Jag lämnar det outtalat för hur, vad jag gjorde med den kunskapen, men som en sån här romantisk idé om att röra sig in och ut ur en stad med liksom inga pengar, men ändå böcker i fickorna. Ja, jag hör ju att det låter lite banalt, men jag tycker Bolaño, han är verkligen en jättestor författare för mig. Jag tycker att den boken som jag läser nu, 2666, är ju hans sista bok innan han dör. Och den, det är så här, där finns en helt annan dimension av, den handlar om en liten stad i Mexiko där massa kvinnor försvinner spårlöst och sen hittas mördade och våldtagna. Och då är det gåtan vem som har begått de här brotten. Vilket jag tror inte att boken kommer besvara den frågan annat än att det är så livet kan vara på en sån plats. Mm. Och jag tänker, alltså, den här laddningen av våld i Bolaños författarskap är också jättestor. Det är alltid väldigt våldsamma böcker. Även den här Isrinken är ju våldsam.
Oh ja, den är verkligen det. Jag tror att jag markerade något stycke där det, våldet är skildrat också på ett ganska vackert sätt.
Mm.
Noria åker nu skridskor. Hennes åkning blev nu långsammare men också mer sammansatt och säker, och varje vändning och fotbyte vittnade om hur väl övningen nötts in. Till slut styrde hon in mot rinkens mitt där hon gjorde ett hopp med flera snurrar i luften för att sen säkert landa på isen igen och fortsätta åkningen. Bravo, viskade den fete. Jag har inte mer erfarenhet av skridskoåkning än ett Holiday on Ice-program som jag en gång såg på en bar, men det jag nu bevittnade tycktes mig perfekt. Hon fortsatte att åka med slutna ögon och gjorde ett försök att upprepa hoppet. Men det som skulle ha mynnat ut i ett T med höger ben i marken och resten av kroppen horisontellt utsträckt så att ringen delades i två delar kring denna, förvandlades till ett plötsligt trassel av ben och armar och slutade med att hon blev liggande på rygg på isen. Då såg jag Caridad vid rinkens andra ände, precis som jag själv gömd bakom lådorna. Gjorde du dig illa? Den fete gjorde en ansats att gå ut på isen, men blev stående. Nej, sa flickan och låg kvar på isen som ett kors, med benen lätt särade och håret utsläppt mellan sig själv och isen som en kudde. I hennes ansiktsuttryck fanns inget som tydde på smärta eller förtret över det misslyckade numret. Men min uppmärksamhet var nu delad mellan skridskoåkerskan och siluetten i andra änden, som jag till min fasa tyckte hade antagit formen av en stor, vämjelig grotta. Varför reser du dig inte? Mår du bra? Den fete tassade längs rinken och ängslan stod runt honom som ett skimmer. Jag mår bra, verkligen, men prata inte så mycket. Jag kan inte koncentrera mig då, sa konståkerskan från isen.
Mm. Men det är som att den här isrinken presenteras ju redan på de första sidorna som en brottsplats.
Mm.
Och apropå att skriva slutet först. Och sen så, jag tycker verkligen att den här laddningen kring den här isrinken är helt fenomenal.
Mm.
Hur han skriver fram de här liksom vassa skridskobladen mot isen och det här starka, starka ljuset. Och den här då kroppen som mitt i det hårda och vassa ska röra sig omkring. Det känns väldigt farligt.
Precis, och redan i början så får man veta som läsare att det är någon som har dött.
Mm.
Och snart förstår man också att det här då har hänt på isrinken. Och det är ju också så jävla grafiskt snyggt med den blodiga kroppen och de vassa skridskorna och den vita isen.
Mm.
Som man bara förstår att han liksom som författare har gått igång på att skriva fram.
Mm.
Kan inte du läsa den här, du berättade för mig att det finns en sexscen i den här boken som du tycker är så bra.
Mm. Jag kan läsa den. Då är det här, har vi berättat om Remo Moran? Vi har inte gjort det.
Nej, vi har inte gjort det. Det är den tredje mannen som också ger sitt vittnesmål om vad som hände den här sommaren.
Precis. Och han är en författare som har sadlat om till entreprenör och som äger den här campingen där Gaspard jobbar. Och han har också då en relation med Norja.
Precis, och hon vänsterprasslar lite med, eller jag vet inte egentligen om hon har en sexuell relation med Enrik,
nej,
den
fete, har, nej,
men
nej.
Hon har det med den här mannen.
Mm. Då står det så här: hon älskade alltid i tystnad, men när hon närmade sig klimax började hon alltid prata. Och problemet var inte att Norja pratade medan vi hade sex. Problemet var att hon alltid pratade om samma sak, mord och konståkning, som om hon höll på att kvävas. Men kanske var inte det värsta att hon alltid pratade om samma sak, utan att jag blev smittad och efter ett tag började vi båda, alldeles innan orgasmen, brista ut i en rad bekännelser och makabra, jämmerfyllda monologer om frusna isytor och gamla kvinnor som låg utspridda på isen. Det enda sättet att få slut på det var att nå orgasmen. Men det är en helt otrolig sexscen. Apropå varför det är drömst, det är som att deras tillstånd läcker alltid in i varandra.
Mm.
Allting läcker alltid. Norjas fantasier läcker in i Remos fantasier som läcker vidare in i Enriques fantasier, och att berättelsen är sammanvävd på det där sättet, att de läcker in i varandra.
Just det, vilket också ska sägas att det kan vara lite svårt ibland att veta vems perspektiv man befinner sig i. Eller det upplevde jag i alla fall när jag läste. Att det, om det är någonting som jag tyckte var jobbigt med den här boken, så var det att jag hade lite svårt att hålla isär karaktärerna. Mm. Men det ska också säga att det är en ganska kort bok, den är 200 sidor.
Mm.
Så att den är verkligen, jag som inte har läst någonting av Bolaño innan har ju fått mer smak.
Har du fått det?
Ja, verkligen. Verkligen. Men jag tycker också alltid att man får mer smak när man har en kompis som är liksom i eld och lågor över något författarskap. För då har man sagt, okej, det finns så mycket som jag som är, finns framför mig.
Mm.
Vilket är en härlig, väldigt härlig känsla. Nej,
men Bolaños värld är ju väldigt stor. Det finns väldigt mycket att läsa. Jag undrar om inte det här är hans första roman.
Jo, jag tycker också att jag har läst det.
Mm. Jag tror faktiskt att det är det.
Och jag läste också att han liksom verkligen inte ville skriva roman för att det var kommersiellt.
Mm.
Men att han fick en son och behövde liksom få pengar, så att säga. Så att då började han skriva romaner.
Ja, innan var han ju då inälvsrealist.
Men jag tyckte verkligen när jag läste Isrinken att jag kom verkligen också att tänka på din senaste roman, En ny gud.
Är det sant? Ja, oh, vad glad jag blir.
För att det är dels det här drömska i att man befinner, alltså nu är vi på en camping och vi är på en isrink. I En ny gud så befinner vi oss på ett gods. Och liksom hur kan man använda den platsen och jobba med den platsen och bygga upp stämning liksom. Och sen Du har själv varit inne på det, att du ofta dödar folk i slutet av dina böcker. Men, det finns ju mycket våld, onekligen, i dina texter. Och liksom spännvidden mellan våld och passion, på något vis. Så att jag tänker att de där referenserna har ju läckt in där också.
Jag kom faktiskt att tänka på du läste ju väldigt mycket min debutroman. Vi var med i en skrivcirkel när vi alla höll på med våra debuter, så läste ju Manhattan ganska mycket, men jag kom på att det finns en scen i min första bok Manhattan där en liten flicka sitter på McDonald's med en kniv som blänker.
Ah.
Och en man sitter framför henne och förklarar vilket universums tyngsta ämne är, tror jag att det står. Och jag tänkte väldigt mycket på den där kniven. För det ser ju Sonja då, som går runt i staden och är också ganska mycket våldsamma fantasier. Och få liksom syn på den här flickan med den här kniven.
Mm.
Det är lite...
Verkligen.
Caridad.
Det är verkligen lite Caridad.
Jag har väldigt kärlek för sådana flickor med knivar.
Men du har väl också lite kärlek för latinas?
Jo, det har jag. Det har jag absolut. Jag vet i och för sig inte varför det blev så nu i En ny gud. Är ju, Leila har ju någon typ av spanskt påbrå. Men det är nog den här liksom laddningen i latinamerikansk kultur som jag tycker som tilltalar mig väldigt mycket. De stora känslorna, de stora gesterna. Att våga skriva sex, att våga skriva våld. Det tycker jag att många svenska författare kan ju vara väldigt rädda för det.
Mm. Gud ja.
Men här finns ju överhuvudtaget ingen rädsla kring sex eller våld. Det bara finns där och används som jättestarka element i berättelsen. vilket jag tycker är väldigt roligt att läsa.
När vi såg senast så berättade du för mig att du har börjat skriva drömdagbok.
Mm. Det har jag faktiskt börjat med sen jag började med min nya, eller nu när jag gått in i en ny Bolaño-tid, som jag tänkte att jag hoppas att den håller i sig. Så, och samtidigt egentligen hade jag ganska många vänner som har börjat gå i psykoanalys och sådär. Jag har inte riktigt råd med det, men jag tänkte att jag skulle göra det jag kunde. Så jag hittade ett gammalt anteckningsblock hemma och har börjat skriva drömdagbok. Vilket är väldigt, otroligt roligt faktiskt.
Hur går du tillväga?
Så som jag går tillväga är att jag gör det första jag gör när jag öppnar ögonen är att skriva. Och jag har just köpt såna nya mörkläggningsgardiner i mitt sovrum. Så nu är det så här becksvart.
Det var skönt.
Och då drar jag inte för dem, utan jag ligger kvar i det där jättemörka. Och så skriver jag. Ofta är det så att man försöker, det är som att skriva generellt. Men man måste skriva ett tag innan man får fatt på vad det är man har drömt. Och det är en väldigt rolig process tycker jag. En drömmar är ju jätteintressanta. Och man slipper då också belasta dem. Jag brukar alltid vilja, det första jag gör när jag sen går ut i köket är att berätta för min pojkvän om vad jag drömt. Men då slipper han höra, för då har jag redan fått ur mig.
Men du säger att det kan ta lite tid att få fatt i de där drömmarna. Menar du att det kan ta, att det krävs övning över tid, eller mer att du måste ligga kvar i sängen och fundera innan du kommer på vad det är du har drömt?
Men jag tycker att om man sätter sig ner och ska skriva, då är det ofta som att man behöver skriva sig fram. Det finns någonting oskarpt som man försöker skriva sig fram till och försöker få fram skärpa i. Och med en dröm är det egentligen exakt samma sak. Fast man kommer aldrig riktigt till det där skarpa, för drömmar är, ibland har man i och för sig ganska skarpa drömmar, som att man faller eller som att man blir jagad eller sådär. Men ganska ofta är de relativt oskarpa. Och då handlar det om att sådär ställa in fokuset och jaga det lite grann.
Är det inte lätt att man spinner iväg och börjar skriva fiktion istället?
Jo, det funderar jag på, om man ska ha lite så här tydliga regler för sig själv i att skriva drömdagbok. Så kanske man också ska ha en liksom, nu slutar jag, nu lägger jag ner pennan så man inte spinner iväg. Jag tror att det kan vara bra. Så att man behåller drömmen som dröm.
Mm. Men du sa att, att du kan skriva drömdagbok lite som att gå i psykoanalys. Men betyder det också att du analyserar drömmarna själv?
Det gör jag. Men jag tror inte jag är lika intresserad av så här, okej, vad säger det här om min relation till min mamma? Jag är nog mer intresserad av berättelsen. För det finns ju berättelser där.
Gud, ja.
Som är jättespännande. Och om man för en sekund tänker att det är mer intressant än ens egna så där bakomliggande trauman, utan fokusera på vad händer, vad leder till vad. Och då är det som att man som omedvetet skriver sina egna böcker på något sätt.
Har du något exempel på något som du har plockat från en dröm som har fått bli en scen eller en situation i ditt skrivande?
Ja, men jag tror faktiskt, alltså, apropå att vi pratade om det här med flickor med knivar, så hade jag när jag skrev Manhattan, hade jag ganska ofta drömmar om flickor med knivar eller saker som blänkte, är liksom små personers händer, alltså barn eller att man kanske har plockat upp en vass snäcka eller en, någon sån här vassa saker i mjuka små barnhänder kunde jag ha så där jättetydliga drömmar om. Jag vet inte om det var men det läckte nog in då sen i den boken. Men sen drömmer man ju ofta ganska så här generiska drömmar. Som här natten drömde jag om att jag har ett skåp bredvid min säng. Som jag alltid stör mig på att det inte har luckor. Och jag liksom ser alla de här sakerna. Och jag känner så att de håller på att välta över mig. Och en natt välte det här skåpet då. Och åkte ner i havet. Och det var fast på något sätt vid min fot. Så jag sjönk med det här skåpet med alla mina saker. Det kändes som en ganska så här typisk dröm.
Det var väldigt symboliskt.
Men har du skrivit någon dröm?
Ja, du, inför att vi skulle ha det här samtalet så sa ju du det till mig. Flora, nu skulle du skriva drömdagbok. Det har gått åt helvete, för när jag vaknar på morgonen så är det bara så, Tyskland. Och så skriver jag ner Tyskland. Och så kommer jag inte ihåg alls vad mer det var.
Tyskland?
Ja, så det var en morgon när jag skrev en mobilanteckning så stod det bara Tyskland. Så jag vet inte vad det här är. En annan morgon så vaknade jag ur en dröm som handlade om att jag skulle skriva drömdagbok.
Mm.
Alltså jag var liksom för medveten om att så här, jag måste komma ihåg att skriva drömdagbok.
Mm.
Så att när jag skrev ner det på morgonen så var det bara drömdagbok. Alltså jag förstår att det här, och när jag läst på om så här drömjournaler och så har jag förstått att det är någonting som man måste öva upp över tid.
Mm.
Och att det är väldigt lätt kanske att hamna där jag hamnat, att man bara ger upp. Väldigt tråkigt.
Men du är också i slutet av ett långt liksom bokskrivande.
Just det.
Jag tänker att det kanske inte är då man så här, tar tag i sin drömdagbok.
Men jag har faktiskt en dröm som jag drömde i våras när jag hade en sån Last of Us period, tittade på den serien. Och jag har redan innan varit väldigt kär, det vill jag verkligen säga, det här är en långvarig kärlek till Pedro Pascal, för att han spelade Peña i Narcos och han är så otroligt sexy i den. Så att jag har varit kär i honom liksom. Och sen drömde jag att jag var barnflicka till Pedro Pascals barn, så att jag fick semestra med honom. Och det uppstod en sån otroligt stark sexuell spänning, och både han och jag var så här, vi kan inte agera på det här. Och när jag vaknade ur den drömmen så hade jag hjärtklappning, och jag kände liksom precis så där som man känner när man har känt sexuell spänning med någon som man inte borde känna det med. Att den är, det är liksom så fruktansvärt elektriskt.
Mm.
Och då skrev jag ner det, så jag har det som en anteckning. Barnflicka, eller kär i eller var, barnflicka som är kär i barnens pappa. Så vi får se om jag kommer skriva någonting om det. För det kanske kan bli en novell.
Det är alltså så jättesexig dröm. Yeah.
Mm. Men det är just det, att jag blev också lite stolt över mitt huvud. Att, att jag fick liksom jobba med just det här UST som står för Unreleased Sexual Tension, tror jag.
Mm.
Att det liksom är det här gummibandet som dras ut.
Mm.
Och att det är ju det som är det sexigaste som finns.
Mm.
Det som inte blir agerat på.
Sexdrömmar är ju otroligt faktiskt.
Mm.
Men jag tycker drömmar överlag, om man försöker se på det som en sån här, som du sa, att det är väldigt lyxigt att få vara i sin egen drömvärld. Och att de här berättelserna och tankarna och allting liksom ofiltrerat bara samlas ihop under en natt. Så det är väldigt kul när man vaknar och försöker få fatt på det. För att det är någonting som man kan ge sig själv. Det är ju bara man själv som har drömt och varit den där natten. Och det där omedvetna tillståndet.
Det är verkligen fantastiskt att man har som en liten bank av idéer. Som pågår när man sover. Och som, om man då, som du, lär sig plocka upp dem och sätta ord på dem, så kan man sen förkovra sig och jobba
precis,
med dem.
Bara man inte, man måste också lära sig då att sen inte... Jag tycker inte man ska ha med sina drömmar utskrivna. Man ska inte låta sina karaktärer drömma när man sen skriver.
Bolaño gjorde ju det i den här boken, och då är det typ så att Enrique drömmer om att hela palatset har fått is. Typ, och att han har blivit jättebra på att åka skridskor, och så åker han snabbt genom palatset på den här spegelblanka isen. Och han är annars jättedålig på att åka skridskor. Det är väldigt gulligt. Men,
det var ju för sig väldigt roligt, men annars så tycker jag att de andra drömmarna är lite så onödiga lager i boken.
Men vill du berätta någonting om det du håller på med nu? Eller är det liksom bara så, fråga mig inte, för då stäbbar jag dig med min vassa lilla kniv.
Min lilla snäcka som jag har slipat. Som tjejvapen, en slipad snäcka fick jag.
Så sex.
Ja, nej, det är nog faktiskt för tidigt. Jag håller på och undersöka människans relation till djur i ett annat projekt.
Gud, vad spännande.
Ja, det är väldigt brett och väldigt svårt. Men nu har jag läst jättemycket om Linné. Linné var, när han var 28 så flyttade han till ett så här nederländskt gods för att vara privatläkare åt godsägaren, men också för att ta hand om den botaniska trädgården som tillhörde det här godset. Och det har Linné beskrivit som sin lyckligaste tid i livet när han var på det här godset. Och där fanns också apor och
när Linnea tittade på apan så tänkte han att människan och apan tillhör exakt samma kategori. Istället för det här antropocentrism som är att människan står i centrum, så är människan ett djur som bor på en djurens planet. Och jag bara tänkt på hur Linnea, när han gick runt i den här botaniska trädgården den där sommaren och var med de här aporna, och att han var så lycklig.
Den lyckliga, lyckliga sommaren.
Linnés lyckligaste sommar. Call me by your name, fast med Linné.
Jag hade en så himla stark önskan när jag var liten att jag skulle ha en schimpansbebis som jag skulle få ha på höften som ett litet barn. Mm. Och det här sa jag sen till min mormor också, att jag har en jättestark önskan om att mata ett lamm med nappflaska. Och då tittade hon på mig och så sa hon bara så här: Flora, det här är väldigt egoistiskt att du vill mata ett lamm med en nappflaska. Du vill bara ha barn.
Mm. Fast man matar ju lamm med när de är jättesmå.
Ja, men det är väl typ om de har farit illa. Men det är liksom ingenting man gör generellt med dem. Men att det var som att jag fick syn på att det där bara handlade om mig. Mm. Och det handlade ingenting om att jag skulle ta hand om det här djuret egentligen.
Du ska ta så friskt lamm som är ute och betar och sen domesticera det. Och
exakt.
Få det att behöva sova i din säng. Ja. Jag fick faktiskt, när jag var liten så fick jag, hade jag... Jag ville jättegärna ha katt, men vi fick inte katt. Så då köpte jag och min kusin köpte kattungar på någon annons i DN typ. Och hade dem i smyg i hennes garderob. Och då,
är det sant?
En av de värsta, alltså mest skamfyllda ögonblicket i hela mitt liv är när min kusin är 5 år äldre och jag såg jättemycket upp till henne. Och hon hade gått ut och kom tillbaka till garderoben, och då satt jag och slickade på de här kattungarna. Och lekte att jag var deras mamma. Och det var så jävla pinsamt. Alltså det var som att hon såg mig i ett tillstånd som man inte vill bli sett.
Åh, herregud. Men vad hände med de här kattungarna?
Nej, men sen så...
Släppte ut dem bara på stan.
Nej. Sen så kom våra föräldrar på, så då fick vi ringa tillbaka till den här annonsen. Så fick de komma och hämta upp dem igen. De var otroligt arga, kommer jag ihåg.
Ja, det där måste du skriva om.
Mm.
Så är det ju. Hur du, ska du till bokmässan i höst?
Ja, kanske. Ska du?
Mm. Jag ska prata med Jonas Asenkemiri på bokmässan By Night på fredagen. Det ska bli väldigt spännande. Han har ju varit i New York och skrivit sin nya roman, som är ett sånt stort epos om familj. Och jag har ju alltid varit jättekär i honom.
Mm. Pedro, han är din... Gud, nu får jag bara känsla att för nu har du förvandlats en Rick i mitt huvud.
Ja, det är nog han, ja.
Han är
ja.
Din skridskoprinsessa. Eller din Pedro, ja. Hoppas du får många bra drömmar inför det här.
Hoppas verkligen. Att
du får igång många bra drömmar.
Kära Sara Kjellner. Tack för att du kom till Röda rummet idag.
Tack.
I nästa avsnitt av Röda rummet gästas jag av Ellen Strömberg, som är bokaktuell i höst med romanen Bli utan. Vi ses i det avsnittet. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Röda rummet. Vill du veta mer om vad som händer på bokmässan i Göteborg den 28 september till 1 oktober? Gå in på bokmässan.se för att se programmet och köpa biljetter. Vi ses där!
Podplay, en del av Power Me.